Efesierbrevet 2, verserna 8-10. Efesierbrevet 2, verserna 8-10. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Återigen ett sånt här litet smycke. Här finns så mycket i den här texten. Inte av er själva. Tron. Vad är det för någonting? Ja, jag sa förut att det är så att säga en sund kombination av självförglömmelse och Guds upptagning. Men eftersom det här är en underfundig verklighet så kan den ses ifrån många håll. Tron handlar här om att inte göra något. Tron är i den här texten prestationens motsats. Att istället för att jag gör något så låter jag Gud göra något. Vi antar att du får ont ner till i buken. På höger sida. Och du har inte blivit av med det maskformiga bihanget som det heter. Blindtarmen på vanlig svenska. Utan tillskyndande människor transporterar dig till ett sjukhus. Den store kirurgen kommer insvepande, klämmer på McBurneys punkt och förklarar: det här måste vi operera. Ja, det är blindtarmen. Den måste ut. Får den hålla på det där sättet så får du bukhinneinflammation om ungefär 3 dagar och då kommer de ännu sämre än du gör nu. Så långt är allt gott och väl. Men sen ska det till att opereras. Och då måste ju alltså du lämna ut din arma mage till kirurgens gottfinnande. Och för att du inte ska hjälpa honom så söver man ner dig. För här ska inte vara några fingrar i operationsområdet. Du måste ge honom det förtroendet. För det blir inte bättre om du ska titta på. Och hjälpa till. Hur blir man fri från sin blindtarm? Genom ett stycke förtroende till någon annan som måste göra jobbet. Därför att du klarar inte själv. Man läser ju om såna här heroiska missionärer ute i bussen som ligger med fickspegel och kniv och opererar blindtarmen på sig själva. Men jag menar, det är ju inte det normala. Det är inte det eftersträvansvärda. Utan det lämpliga är att han som kan jobbet gör jobbet. Det tror. Jag menar, om kirurgen kommer in rödögd och vinglande och luktar aromatiska dofter, så kanske du flyger upp ifrån bårvagnen där du ligger och tänker: han får aldrig sätta kniven i mig. Han är ju inte nykter. Och då blir det naturligtvis ingen operation. Då får du gå med blindtarmen som du vill. Du måste ha förtroende för den du ska lämna ut dig till, det är klart. Och lite grann så är det också med det här med frälsningen. Tänk vad mycket tryggare vi känner oss överhuvudtaget när läget är under vår kontroll. Har du tänkt på det? När vi har allt i vår hand, då känns det väldigt fint. Jag har allt i min hand. Jag har allt under kontroll. Då är vi jättelyckliga, eller hur? Och det är ju egentligen en väldigt fånig känsla. Den är ju en illusion. Hur i all sin dag ska jag någonsin kunna tro att jag har allt under kontroll? Det kan jag ju inte ha. Det är ju det enda som är säkert i livet, att vi aldrig kan. Och tänk vad vi strävar efter. Att vinna trygghet i tillvaron genom att få allt under vår egen kontroll. Vad mycket kraft vi slösar bort. Och vad mycket tid. Bara man tänker på det så inser man direkt hur fånigt det är, men man tänker ju aldrig på det. För säkerhets skull. Och det är ju så att säga en bild av hur mycket större förtroende vi har för oss själva, trots att vi säger att vi har dålig självförtroende, än vad vi har för Gud. Jag glömmer ju aldrig en gång när det mesta stod i gungning i mitt liv. Och vi satt vid köksbordet hemma, Marianne och jag, och hon sa bara helt lugnt: läget är under kontroll, men inte under vår. Och det var bokstavligen sant. Vi hade inte kontroll över någonting, men läget var under kontroll. Och det är ju det som är tro på ett sätt, att man låter honom sköta det som han har sagt, det här sköter jag själv. Lägg dig inte i det här. Försök inte bättra på mitt verk. Därför du gör bara sönder det. Tron är ju inte på något sätt en passivitet. Ska vi citera Vördig Luther, så ska vi säga att tron sitter i fötterna, det sa han. Och det är ju så. Den äkta tron kan få fart på folk. I den ligger ju en väldig initiativkraft. Men ändå är trons början att man låter Gud göra det som han säger, det här skjuter jag själv. Och det blir tyvärr så här att när vi ska hjälpa Gud så går det inte så bra. Och eftersom vi nu är delaktiga i slutresultatet så börjar vi titta på oss själva. Vi finner att slutresultatet blev inte så lyckat. Och sen sitter vi där och suckar över oss själva och säger en så dålig kristen. Och slutsatsen blir då att det här gick inte så bra så jag måste hjälpa Gud lite till. Ni med? Den vanliga onda cirkeln. Istället för att säga det att nu fick Gud hjälp av en bra inkompetent hantlangare. Tänk om jag skulle lägga ner jobbet och låta honom sköta det här själv, så kanske det blir ganska bra. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Vi blir inte frälsta av tro. Det ser ni. Tron frälser oss inte. Tron förändrar ingenting. Tron flyttar berg, säger vi. Ja, inte i den här texten i varje fall. Tron låter Gud göra något. Och det är det Gud gör som förändrar något. Inte tron som sådan. Och ibland är det viktigt att man tänker efter vad det står. Ty det är nåden som förvandlar våra liv. Nåden är den förvandlande kraft som utgår från Gud. Och om nåden finns i stort sett bara en sak att säga. Och det är att den är i stort sett obekant. Jag brukar säga lite pessimistiskt att om man ska predika om synd så att man säger någonting som folk inte har hört förut, då får man anstränga sig bra. Men ska man predika om nåd så kan man inte vara nog elementär. Alla kommer ändå fram efteråt och säger det var det underbart att vi har hört, det vill säga det här har vi aldrig hört förut. Om synden vet vi allt och om nåden vet vi nästan ingenting. Och det är vår olycka. Därför om det är så att du åker hem efter den här kursen och har fått för dig att det här med sanningen ska göra oss fria. Och att vi är på färd med att upptäcka sanningen. Så är det ingen dum idé att börja med nåden. Herre, låt mig upptäcka vad nåd är. Men i den takt som Herren besvarar den bönen så förvandlas ju hela ditt liv. Ingenting kommer att stå på sina gamla platser, jag försäkrar. Vi håller en tumme i den där texten och så ska vi gå till Romarbrevet 5. 20 och 21. Romarbrevet 5 och 20. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Vi är inte riktigt mogna än för att ta de här verserna i allt vad de innehåller. Men det är slutet på 20:e versen som jag vill peka ut just nu. Har du sett hur Gud kommer till rätta med synden? Har du sett det? Där synden överflödade, där drog Gud in all nåd. Där blev Gud så arg och rasande så han sa, här ska inte bli någon nåd mer. Ja, vi läser som om det stod så, eller hur? Till köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Men tack och lov, det står inte så. Guds vägar är så mycket högre än våra vägar som himlen är över jorden. Guds väg är att där synden överflödar, där överflödar nåden ännu mycket mer. Vet vi vad nåd är? En bra fråga. Ty nåden är den kraft, vad ska vi säga, den utstrålning av godhet ifrån Gud som kan ge allt liv och kan förvandla allt. Välsigna dina ovänner och förbanna dem inte, står det i Romarbrevet 12:17 tror jag det är, eller 12:14 tror jag kanske. Ja, Romarbrevet 12 är viktigt. Välsigna dina ovänner och förbanna dem inte. Ja, men det kan man ju inte göra, säger vi. Då fortsätter de ju med alla sina elakheter och tokigheter och galenskaper och allt vad det är. Och visst inte. Där finns en människa som vill dig illa. Och du välsignar honom. Och där synden flödar över, där kommer nåden att flöda över ännu mycket mer. Och där nåden kommer att bryta ner så mycket av det som är ont i hans liv att en dag står ni och famnar om varandra. Välsigna Israel, står det i skriften, och folk säger, ja, men de kan man ju inte välsigna som de bär sig åt. Ja, men om du tycker att de bär sig åt så välsignar de ännu mycket mer. Så ska du se vad som händer. Det är bara det att vi tror att när jag välsignar min fiende så kommer Gud att göda ondskan i hans liv sådana gudsbilder vi har. Vet vi vad nåd är? Nåden är alltså en kraft. Och där den vinner insteg, där blir allting sunt, där blir allting levande, där blir det gott. Där förvandlas människor till avbilder av Gud. Om vi går tillbaka till Efesierbrevet 2 igen. Allt det här är Guds gåva. Och han är så noga med att vi inte ska ha del i slutresultatet. Det här med tron är nu från hans sida liksom inte bara ett, ja men lille vän, du klarar inte det här, det gör jag istället. Utan det är något starkare egentligen, någonting sånt här som att jag vill inte att du ska hjälpa mig. För jag vill inte höra något skryt på den yttersta dagen. Titta här på min rättfärdighet ska ni få se. Den går inte av för hacker. Jag hjälpte väl Gud ganska bra, eller vad säger ni? Är det något Gud vill slippa höra, är det det? Och därför säger Gud, det här sköter jag till 100,0%. Jag vill inte ha någon som helst inblandning från din sida. För om du hjälper mig så kommer du att stå där sen och skryta. Och jag vill inte veta av något skryt på rättfärdighetens område. Ingen ska kunna berömma sig, står det. Just det. Det är så Gud vill ha det. Bort med fingrarna. Jag vill göra det här själv. Du får inte vara med. Det är rätt vilsamt, eller vad säger ni? Först protesterar ju vår fallna natur lite grann och säger att det var då tråkigt att man inte kan göra sitt namn på det här sättet heller nu. Men när man har försökt några gånger och ser hur jämligt resultatet blir, så kanske man istället slappnar av och säger att det var det för väl. Kan Gud verkligen vara så god? Svaret är ja. Det är precis vad han är. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömmas. Och så står det igen det här. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus. Har du sett det? Gud håller på och skapar. Den som är i Kristus Jesus är en ny skapelse. Så grundläggande, så radikalt är det här som Gud håller på med. Det är inte färdigt än, blir inte orolig. Men han håller på. Och allt eftersom hans verk börjar bli synligt i våra liv, eller börjar bli verklighet i oss, så kommer vi att gripas av en längtan att göra andra gärningar än de vi gjorde för. Och de är det fritt framför. De är vi skapade till. Förut beredda gärningar. Som det står i gamla översättningen. Första Mosebok 3. Vi ställer frågan, vad gick syndafallet ut på? När ormen lovar något så behöver man ju inte tro att det han säger är sant. Men man kan ju alltid fråga, vad var det Eva och Adam gick på för någonting? Vad var det de önskade sig? Och är det månne en önskan som finns kvar i oss än idag? Men ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, skulle då Gud ha sagt, ni ska inte äta av något träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ni ska inte äta av det, inte heller röra vid det så att ni inte må dö. Då sa ormen till kvinnan, ingalunda ska ni dö. Men Gud vet att när ni äter av det ska era ögon öppnas så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne och han åt. Då öppnades bådas ögon och det blev varsat att de var nakna och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Ja, vad är det ormen lovar? Jo, du ska bli så som Gud. Och någon, jag vet inte vem, har sagt en gång så här att människan är i sig varken en ängel eller en djävul. Men när hon ska försöka göra sig till en ängel så blir hon en djävul. Och det är faktiskt rätt så bra sagt. Ty det är syndafallets poäng. Det började inte med ett bankrån. Det började inte med våldtäkt. Det kom ingen och satte upp en porrbutik i lustgården. Det började med att människan skulle bli bättre än hon var. Där börjar all ondska, all verklig ondska. Det tyckte man ju var ett ganska fint projekt. Och vi går på det gång på gång än idag. Att hjälpa Gud med rättfärdigheten. Att bli bättre än vi är. Istället för att låta honom vara rättfärdigheten så vill man ha en rättfärdighet som så att säga inte är beroende av honom utan som sitter fast i oss själva. Att vara en måne som lyser med lånat sken och hela tiden bara återspeglar hans härlighet. Ja visst, det är fint. Men tänk om man kunde avancera lite och bli en sol. Lite eget ljus. Om du gör det ska du döden dö, säger Herren. Och vår tanke hänger inte med. Vi har svårt att förstå att just detta skulle vara ondskans källvattenåder, så att säga. Ibland kan man ju komma in i gudstjänster där man får en känsla av att den här gudstjänsten skulle fortsätta som ingenting hade hänt även om Gud hade dött. Har ni varit på någon sån någon gång? Och i samma ögonblick som man känner det så erfar man ju också att det här är dött. Alltså det som gör sig oberoende av det ögonblickliga flödet av rättfärdighet från Gud. Det har i samma ögonblick dött, hur formfulländat det än är. Och det kan finnas just en formfulländning som blir så perfekt att det där flödet som ger liv inte längre är alldeles nödvändigt. Vi kan vikariera rätt så bra för Gud. Han kan få vara med och lämna sina bidrag, men det är i stort sett ett bidrag och inte allt. Och när vi blir för duktiga på det där, då erfar alla, men detta är ju dött. Och det lustiga är att människor som inte har någon erfarenhet av Gud kan komma in i en sån gudstjänst och säga, men det här är ju dött. Hur i all världen kan de säga det när de inte vet vad det är som är levande? Och på något sätt vet vi det alla. Syndafallets dag. Perfektionismens födelsedag. Ty detta är det svåra när vi talar om rättfärdighet. Att hjälpa varandra till att se skillnaden på rättfärdighet och perfektionism. Så oerhört mycket är vunnet när vi kan se den skillnaden. Vi går till Galaterbrevets tredje kapitel. Galaterbrevet 3. Galatien, det ligger centralt i nuvarande Turkiet, ungefär runt Ankara. De områdena där hade det bildats församlingar i en del små städer där. Och sen Paulus hade försvunnit därifrån, så hade det kommit folk som hade förkunnat omskärelse och hållande av hela lagen. Och att rättfärdighet, ja visst, det Gud har gjort i Kristus är nog bra, men vi måste bättra på det med lite egna ansträngningar. Och Paulus skriver förtvivlad. Ni håller på att gå miste om allt samman, säger han. Vilka dårar ni är, ni galater. Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Svara mig på en enda sak. Var det genom att fullgöra lagen som ni fick anden, eller genom att tro på vad ni fick höra? Hur kan ni vara sådana dårar? Ska det som för er började med anden nu sluta med köttet? Det är egentligen bara Hedegård som har översatt den tredje versen riktigt. Och det är väl ingen av er som har Hedegårds översättning. Ty där står, skall ni nu med köttets hjälp förbättra andens gärningar? Så dör alla väckelser. 100% av alla väckelser. Vi har alltid en bild någonstans i bakhuvudet om att när det blir väckelse så står djävulen och gråter och spjärnar emot och säger, åh, det gäller att göra väckelsen så liten som möjligt. Pytsan. Han kommer in genom entrén och så säger han, vad väldig väckelse det var här, vad duktiga ni är. Jag kan hjälpa er. Ni kan bättra på väckelsen lite grann. Förbättra andens verk med köttets gärning. Varje väckelse dör genom att bli sin egen överdrift. Och på den punkten är vi totalt försvarslösa. Vi har ingen aning om att det är så det går till. Vi har aldrig begripit vad som hände i lustgården. Och när pjäsen upprepas för 100 miljoner gången i ordningen så är vi totalt oförberedda. Utan vi säger så här att ja, här är det ju en väldig rulle och tack och lov Gud har satt fart på det mesta. Men det är klart, han vill naturligtvis att det ska gå ännu fortare, så vi hjälper till lite grann vi också. Och du vet, i allt det där finns ju skrytfaktorn, eller hur? Perfektionism och prestige hör ihop. Perfektionismen är så att säga prestigens längtan efter rättfärdighet. Hur ska ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra? Det är så festligt att före syndafallet så var människorna nakna och det gjorde ingenting. De hinner inte väl äta av den här förbjudna frukten förrän de upptäcker att hjälp är ju nakna. Och så kommer fikonlöven. Och människans eviga önskan att klä ut sig för att åtminstone se rättfärdig ut. Bibeln igenom är begreppet nakenhet kopplat till begreppet skam. Och där perfektionismen vinner inträde, där får vi alltid skammen på köpet. Det vi kallar självfördömelse är ju alltså någonting som signalerar för oss att vår strävan efter rättfärdighet mycket mera ligger på perfektionismens område än på frälsningens. Innan Luther upptäckte vad frälsning är, så vet vi att han mådde ganska dåligt. Det brukar stå i alla böcker i kyrkohistoria om hur djupt deprimerad han var och hur förtvivlad han var och alltihopa detta. Och alla vi som lever efter Luther, vi är ju naturligtvis goda lutheraner. Vi säger att, oh ja visst, man blir frälst genom tro. Men vi lever som Luther före upptäckten och inte som Luther efter upptäckten. För vi har inte upptäckt vad det handlar om. Vi har bara lärt oss det utantill. Och det är det här, återigen där ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Det spelar ingen roll vad vi har lärt oss utantill. Det som spelar en roll är vad vi har upptäckt av verkligheten. Och det återstår kanske för många av oss att göra Luthers upptäckt. Den är ofta svårare att göra när någon annan redan har gjort upptäckten och formulerat den för en. Det här med att uppfinna hjulet igen och så vidare. Men ändå är det sant. När vi är fria ifrån perfektionismen så kan vi faktiskt kännas vid vår bristfullhet utan att krossas av den. Utan vi kan istället bara lugnt och sakligt säga: Herren är inte färdig. Men jag ska söka mig närmare honom, så kommer han att göra mer. Något annat kan jag inte göra och ska inte göra heller. Vi tittar i Romarbrevet 10. Och läser där de tre första verserna. Romarbrevet 10, 1-3. Där säger Paulus om judarna så här: Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att de ska bli räddade. Jag kan vittna om ivern i deras gudstro, men de saknar den rätta insikten. De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga, utan söker hävda sin egen, och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Att vara egen rättfärdig. Vad är det för någonting? Vi associerar omedelbart till en mallig och dryg och allmänt outhärdlig människa. En förfärlig besserwisser som knäpper folk på näsan. Ja, det betyder egentligen inte uttrycket. Det är en betydelse som vi har lagt in dit i efterhand. Vad det handlar om är precis vad det bokstavligen utsäger, nämligen att ha en egen rättfärdighet. Att lysa med eget sken istället för att lysa med ett lånat sken. Att jag är min rättfärdighet istället för att han är min rättfärdighet. Och så finns det i det här en poäng som är svår att översätta. Det står talat om rättfärdigheten från Gud. Och i grekiskan står det egentligen bara Guds rättfärdighet. De vet inte vad Guds rättfärdighet vill säga, utan söker hävda sin egen, och därför har de inte underordnat sig Guds rättfärdighet. All rättfärdighet tillhör Gud. Ingen är god utom Fadern alena. Därför är det ett meningslöst företag att försöka att skaffa sig en egen rättfärdighet. Det är ju vad perfektionismen går ut på. Och vi kan ju bara säga att den dag du lyckas göra dig perfekt, så är Gud totalt onödig i ditt liv. Och så vill Gud inte ha det. Vi tror ju till och med att Gud kräver av oss att vi ska kunna visa upp en rättfärdighet som så att säga är vår egen. Det är nästan det värsta. Jag har inte lyckats så bra med min rättfärdiggörelse eller min helgelse eller vad vi nu använder för termer. Och därför kommer säkert Gud att kasta ut mig. Medan det alltså är precis tvärtom. Om du skulle lyckas, så skulle Gud säga: du har inte här att göra. Lille vän, du klarar det ju bra ändå. Och skulle man släppa in sådana som dig i paradiset, så skulle det bli ett helvete så du får stanna utanför. Det är därför Jesus går till publikaner och syndare, sådana som är så väl medvetna om att jag klarar inte ett dugg det här. Jag har misslyckats på alla områden. Ja, de är ju mottagliga. De försöker inte hjälpa kirurgen längre. Jag har stillat mig som ett avvant barn, säger David. Jag vill sluta med att läsa den psalm. 131. Herre, mitt hjärta står inte efter vad högt är, och mina ögon ser ej efter vad upphöjt är, och jag umgås inte med stora ting, med ting som är mig för svåra. Nej, jag har lugnat och stillat min själ, som ett avvant barn i sin moders famn. Ja, som ett avvant barn, så är min själ i mig. Hoppas på Herren Israel från nu och till evig tid. Det är ju inte resignationens höga visa på något sätt. Oj, 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 det gick så dåligt så nu lägger vi av allt sammans. Nej, inte alls. Men jag har kommit till en besinning. Det finns saker som är mig för stora. Det finns saker som Gud väntar på att jag ska lägga ner för att han ska få en chans i mitt liv.